Nåd vare med er och frid ifrån Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. Hör så Herrens ord i dagens evangelietext på Kristi förklaringsdag. Så lyder Herrens ord genom evangelisten Markus i 9 kapitlet och från den första versen. Jesus sa till dem: jag säger er sanningen. Några av dem som står här ska inte smaka döden förrän de fått se att Guds rike har kommit med kraft. 6 dagar därefter tog han med sig Petrus, Jakob och Johannes och förde dem upp på ett högt berg där de var ensamma. Och han förvandlades inför deras ögon. Hans kläder blev skinande vita, så vita som ingen tygberedare på jorden kan bleka några kläder. Och Mose och Elia visade sig för dem och samtalade med Jesus. Då sa Petrus till Jesus: Rabbi, det är gott för oss att vara här. Vi kan göra 3 hyddor. En åt dig, en åt Mose och en åt Elia. Han visste inte vad han skulle säga, så skräckslagna var de. Då kom ett moln och sänkte sig över dem. Och ur molnet hördes en röst: han är min älskade son, lyssna till honom. Och plötsligt, när de såg sig omkring, såg de inte längre någon där, utom Jesus. På vägen ner från berget befallade de att inte berätta för någon vad de hade sett, förrän människosonen uppstått från de döda. De tog fasta på det ordet och diskuterade med varandra vad som menades med att uppstå från de döda. Och de frågade honom: varför säger då de skriftlärda att Elia först måste komma? Han sa till dem: Elia kommer först och återupprättar allt. Men hur kan det då stå skrivet om människosonen att han ska lida mycket och bli föraktad? Jag säger er, Elia har faktiskt kommit. Och de gjorde med honom som de ville, så som det står skrivet om honom. Amen. Herre, helga oss i sanningen. Ditt ord är sanning. Amen. Och idag firar vi Kristi förklaringsdag, när Jesus visar sin härlighet. Vi möter ofta Jesus när han ser ut som en vanlig människa. Han lyssnar och talar med människor. Han äter och dricker. Han blir hungrig och trött. Ja, han lider och dör. Samtidigt kunde de som var med honom märka att han var inte bara en vanlig människa. De som hörde honom förundrades över hans ord. De som blev botade genom hans under föll ner för hans fötter. Och hans lärjungar fick fråga sig: vem är han? Strax innan det som vi har läst i dagens text så har Jesus frågat sina lärjungar vem folket tror att han är. Ja, folket tror att han är en profet av något slag. Men vem tror då lärjungarna att han är? Du är Messias, säger Petrus. Du är den levande Gudens son. Nu har de förstått vem Jesus är. Nu börjar han undervisa dem om vad han ska göra. Människosonen måste lida mycket och förkastas av de äldste och överste prästerna och de skriftlärda. Han måste dödas och uppstå efter 3 dagar. Och det förstår lärjungarna inte. Om Jesus är Guds son så borde han upphöjas, inte förkastas och dödas. Men Jesus säger då: skäms inte för mig bland trolösa och syndiga människor. Så ska jag inte skämmas för er när jag kommer med de heliga änglarna i min faders härlighet. Det är något av denna härlighet som Jesus uppenbarar på berget idag. Den härlighet som ofta var fördold för omgivningen, men som samtidigt märktes. Som ofta är fördold för oss när vi lever det kristna livet, men som samtidigt skiner igenom i evangelium. Man kan ha lätt att tro på det man ser, men glömma bort det man egentligen vet när man inte ser så mycket. Genom att hålla sin härlighet dold så låter Kristus oss tränas i att tro utan att se. Men en dag kommer vi också att få se. I dagens text möter vi Kristi härlighet för en stund. Han hade sagt till sina lärjungar att några av dem skulle inte dö för de fått se Guds rike komma med kraft. alltså se Kristus i härlighet. Petrus skulle senare skriva om detta. Det var inte några utstuderade myter vi följde när vi förkunnade för er vår Herre Jesu Kristi makt och hans ankomst, utan vi var ögonvittnen till Jesu majestät. Och nu ska de få se Jesus som han kommer att vara när han kommer för att döma världen. Sådan han är, även om det ofta är dolt för det mänskliga ögat. 6 dagar efter att Jesus hade sagt detta tar han med sig 3 av sina lärjungar upp på ett högt berg så att de får vara ensamma med Jesus. Petrus, Johannes och Jakob får se Jesus förvandlas inför sina ögon. Hans kläder blev skinande vita, så vita som ingen tygberedare på jorden kan göra några kläder. Ja, orden räcker liksom inte riktigt för att beskriva. Det är likt någonting vi har erfarenhet av, men det går utöver det vi kan uppleva. Så är det med allt som rör Kristi återkomst. Kristi makt och majestät visar sig. Han är en helige, skinande vit, utan någon antydan till mörka fläckar. Lärjungarna blir skräckslagna. I ljuset av hans helighet så måste deras synd och brist bli uppenbar. När vi ser Jesus som han är, så ser vi också tydligare hur vi själva är. Då behöver vi påminna oss och ta till oss Guds ord. Gud har inte sänt sin son till världen för att döma världen, utan för att världen ska bli frälst genom honom. Den synd som blir synlig i kontrast mot Kristi helighet, den kommer Jesus själv att bära. Därför behöver vi inte vara rädda när vi ser oss själva i ljuset av Kristus. Vi behöver inte tveka för att bekänna vår synd inför Gud. När vi bekänner vår synd så får vi tänka på att varje synd vi bekänner är lagd på Kristus. Han som här visar sig i härlighet och en dag kommer tillbaka som domare. Han är världens frälsare. Han är mer än en profet. Mose och Elia visar sig tillsammans med honom och samtalar med honom. Det Jesus är på väg att göra, det är vad de har profeterat om. Hur Gud genom en mäktig gärning ska befria från ett större slaveri än det Israel hade i Egypten. Mose och Elia, de står för hela Gamla testamentets vittnesbörd. En profet lik Mose skulle en dag komma. Och en dag skulle Gud sända Elia innan Herrens dag skulle komma. Lärjungarna måste någonstans i bakhuvudet ha haft detta, när de ser hur de 3 samtalar med varandra. Och även om de är skräckslagna så kan de tänka sig att stanna kvar på berget tillsammans med Jesus och de båda profeterna. Rabbi, det är gott för oss att vara här, säger Petrus, och erbjuder sig att bygga 3 hyddor åt dem. Men det är inte rätt tid. Nu ska de snart ner för berget igen. Jesus ska fortsätta sitt uppdrag. Först efter Jesu uppståndelse, när han kommer tillbaka igen, så kommer hans härlighet för alltid vara synlig för oss på jorden. Nu ska han snart dölja sin makt och sitt majestät för att frälsa oss. Ett moln sänker sig över dem och en röst talar ur molnet. Han är min älskade son. Lyssna till honom. Och så är bara Jesus där. Det är Jesus allt handlar om. Mose och Elia vittnade om honom. Molnet kom för att lärjungarna skulle visas till Jesus. Lyssna till honom. Nu är Jesus som han var innan de gick upp på berget. Men de har fått se något av hans härlighet. Även om Jesus ser ut som en vanlig människa så vet de att detta är Guds son som döljer sitt majestät. Men man märker ändå när man är tillsammans med honom att han är Guds son. Vad ska nu hända? På väg ner befaller Jesus lärjungarna och inte berätta för någon vad de har sett förrän han har uppstått från de döda. Inte ens de övriga lärjungarna ska de berätta för. De förstår inte riktigt vad Jesus menar. Det är som tidigare. De har förstått vem Jesus är, men de förstår inte vad han ska göra. Det är någonting som kan vara svårt för människor att få ihop. Gud och lidandet. I Kristus Jesus så är de förenade. Gud går in i vår värld med kött och blod och döljer sin härlighet för att istället låta sig spikas fast på ett kors, lida och dö. Lärjungarna hör vad Jesus säger. De samtalar med varandra och försöker förstå vad han menar. De tog fasta på det ordet och diskuterade med varandra vad som menades med att uppstå från de döda. Så ska vi också göra. Ta fasta på Jesu ord och tala med varandra om vad orden betyder. Men vi måste göra en sak till. När Jesus säger samma sak flera gånger och det han säger inte stämmer med våra uppfattningar om hur saker borde vara, då måste vi tänka om och lägga bort våra felaktiga uppfattningar. Jesus talar om att uppstå från de döda för att det är det han menar. Han kommer att dö och sen kommer han att uppstå igen. Ja, så här i efterhand kan det vara lite svårt att förstå att lärjungarna hade så svårt att ta till sig Jesu död. För vi ser ju allting hur det leder upp till korset. Men för dem som hade börjat lära känna Jesus och förstå vem han är, så var den naturliga tanken att nu kommer liv och ära. Något av det paradoxala kommer fram i Petrus predikan till folket. Livets första dödade ni, säger han. Och Paulus talar på liknande sätt om att den här världens härskare har korsfäst härlighetens herre. Hur är det möjligt? Ja, det är ju inte så att härskarna eller folket var så starka och mäktiga att de kunde övervinna Jesus. En dag kommer han tillbaka för att vara deras domare. Och i sin makt kommer han att kalla på alla människor och ställa dem inför sig. Det finns ingen mäktigare. Han har all makt. De kunde korsfästa Jesus därför att han själv utlämnade sig till dem. Han lät sig dömas. Han gav sitt liv. Om vi tar korset i Jesu liv för givet, så kanske vi har ett annat kors som vi inte alltid är beredda på. Hur vi själva och Kristi kyrka i det här livet lever under korset. Vi skulle gärna gå direkt in i härligheten. Men liksom vår Herre och Frälsare så får vi lida i den här världen. Vi får tänka på att det är en ära att få lida med Kristus för Kristi skull. När vi märker världens fiendskap så får vi tänka på att den beror på att vi tillhör Kristus. När vi känner av kampen mot köttet och den egna synden så får vi tänka på att vi skulle inte ha en kamp på det sättet om vi inte vore Guds barn. Kristus hade en kamp mot synden på Golgata där han tog den på sig och led för den. När vi lider över synden i oss, då följer vi Kristi fotspår, om än på ett annat sätt. Vi kan inte gå exakt den väg han gick, men vi får följa honom i hans lidande och vänta på härligheten, eftersom vi tillhör honom. Det ser inte mycket ut för den här världen. Johannes som var med på berget, han skulle senare skriva: mina älskade, nu är ni Guds barn. Och det är ännu inte uppenbarat vad vi ska bli. Men vi vet att när han uppenbaras ska vi bli lika honom. För då får vi se honom sådan han är. Vägen till härligheten går inte uppåt utan neråt. Trots att härligheten i Kristus redan var en verklighet. Ja, trots att vi redan är Guds barn. Vi får vänta och följa Guds väg. Kristus talar om att han först ska uppstå från de döda. Det hade lärjungarna inte räknat med. De hade ju fått se Kristus förvandlas. Skulle härligheten inte komma här och nu, med ett fridsrike på jorden? För dem var det inte korset som saknades innan Guds rike kunde bli synligt på jorden och all ondska utplånas. Nej, de hade lärt sig något annat som de nu måste fråga Jesus om. Det stod hos profeten Malaki att innan Herrens dag kommer så skulle profeten Elia framträda. Det talade också de skriftlärda om. Om Guds rike nu skulle framträda synligt. Hur var det med Elia? Jesus använde denna fråga för att öppna lärjungarnas ögon för verkligheten. Ja, det är sant att Elia kommer först. Elia kommer först och återupprättar allt, säger Jesus och fortsätter. Jag säger er, Elia har faktiskt kommit. Och vi läser hos Matteus att lärjungarna förstod att Jesus talade till dem om Johannes döparen. Också detta visar att det inte kan handla om ett jordiskt rike som kommer att upprättas före domens dag. Om Elia redan har upprättat allt, så kan upprättandet inte handla om att ställa allt till rätta i alla jordiska förhållanden. Romarriket ockuperade fortfarande Palestina. Elia hade kommit och de hade gjort med honom som de ville. Johannes hade blivit fängslad och dödad. Och likadant var det med Jesus själv. Hur kan det stå skrivet om människosonen att han ska lida mycket och bli föraktad? Både för Kristus och hans vittnen ser i världens ögon ut som att de inte går segrande. Inte i detta liv. Guds rike var fortfarande dolt. Liksom Kristi egen härlighet. Och samtidigt hade det kommit. Människor hade lyssnat och trott. Genom Johannes förkunnelse så hade de förts från mörkret in i Guds ljus. Från att vara Guds fiender och ställa under Guds vrede. Till att vara förlåtna och Guds älskade barn. Så hade Elia återupprättat allt. Även om det gjorde skillnad också i deras liv, så syntes det kanske inte så mycket till det yttre. Men det var en ovärderlig skillnad som skett i deras relation till Gud. Och det Kristus nu gick för att göra skulle också påverka vår relation till Gud. Den största tänkbara skillnaden. Även om det inte syntes till det yttre. Just för att han är den helige, Guds son, han är Gud själv, så kan han göra detta. När härlighetens herre och livets första blir korsfäst, kan han bära vår död, vår skam och vår skuld. Ja, lärjungarna har sett Kristi härlighet på berget. Det gör skillnad för dem hur de förstår och vad de tänker om Jesus. Men det är samma Jesus som går upp med dem på berget, som också går ner med dem. Han är sig lik, oavsett om vi ser eller tänker på hans härlighet eller inte. Det får vi påminna oss om när den här världen ser mörk ut. Kristi härlighet finns här, även om vi inte ser den. Ja, vi möter den ofta i anspråkslösa former. Orden på ett papper, eller i en predikan, i en sång, i dopets vatten, i nattvardens bröd och vin. Vi får hålla oss till de ord som lärjungarna också hörde när de såg Kristi härlighet. Oavsett om vi nu ser det eller inte, så vet vi att Fadern har vittnat om honom. Han är min älskade son. Lyssna till honom. Då gör den yttre formen ingen skillnad. Utan den som betyder någonting, det är vem vi lyssnar på. Amen.